Så, då är vi igång då.
Jajamän, jajamän. Underbart. Idag har vi en gammal gäst i Förnyelsepodden. Per Lindberg från Arbetsförmedlingens internationella stab.
Stab är det.
Mm. Ja, det är viktigt här. Vi har en bakgrund, Per. Vi har jobbat i Moldavien ihop. Du var projektledare i projekt där jag var IT-expert tidigare.
Just det, stämmer bra det.
Och du gästade podden för snart ett år sedan, tror jag. Eller ett och ett halvt år sedan.
Ja, det var väl i september 2016, vill jag minnas att det var.
Mm. Ja, och då, precis efter Brexit, vi kommenterade Brexit, vi snackade om Moldavien och nu är du involverad i ett nytt projekt.
Mm. Jag har två projekt. Ett sidoprojekt i Vitryssland som inte är speciellt jätteintensivt annat än då och då. Och sen så är jag stationerad i Armenien, ett EU-projekt sedan i augusti.
Så du bor där nere?
Jag bor där nere. Jag är hemma den här veckan och åker tillbaka på söndag.
Har du börjat lära dig språket också förresten?
Nej, det är ett komplicerat språk. Man har, till att börja med har man ett eget alfabet bestående av 36 bokstäver som bara det är väldigt vackra bokstäver men väldigt underliga krumelurer och de är stolta över det. Det är 1600 år gammalt.
Jag läste på inför det här vi skulle träffas. Jag läste på om Armenien. Jag kan inte speciellt mycket Armenien och jag började ett av de äldsta kristna folkgrupperna, förstod jag. Ever.
Ja, det faktiskt är det den första kristna nationen. Aha. Man antog kristendomen redan år 301.
Aha.
Och det är därför i Jerusalem också finns i gamla stan där, så har du några armeniska kvarter bredvid de judiska och allt vad det nu är i övrigt.
För man hamnade ganska snabbt, och jag klickade på länge, jag var på Wikipedia och läste, så att jag, armeniska folkmordet var jag klickade såg var en ganska, tog en ganska stor bit i historieskrivningen utav Armenien.
Mm.
Så jag var inne och läste på om det. Det var ju naturligtvis trist och fasansfull läsning. Men som har återverkningar in i våra dagar. Förstod jag hur lagstiftningen i Turkiet förbjuder att man ens erkänner.
Mm.
Du kan hamna i fängelse för att erkänna att det har förekommit detta folkmord. Så det är väldigt... Kör.
Nej, alltså och det är så märkligt beteende för att alltså, vi pratar om det näst mest utforskade folkmordet i hela världshistorien.
Det är lagstiftning, nästan som en lagstiftning stifta om att inte få nämna förintelsen.
Ja, det är på samma nivå.
Och det här är ett... Ja, det här är Turkiet vi pratar om. Det är ett NATO-land, det är ett... EU-land är det väl inte?
Nej, de har ju ansökt om medlemskap i EU. Och det här är en av de stora stötestenarna.
Ja, det är det va?
Mm.
Ja.
Mm.
Vi har varit inne på det i den här podcasten. Det var första gången vi nämnde det, Micke, var tror jag när vi träffade Claes Olsson och pratade. Och det var så mycket skriverier i tidningen om hur... Alltså, på något sätt så har ju samhället kommit att bli väldigt... Jag upplevs som oerhört polariserat. Alltså, det är grupper ställs mot grupper på ett sätt som jag liksom inte har upplevt. Jag har inte varit medveten om det, eller så har det inte funnits där så tydligt. Mm. Då, att det är vänster mot höger, det är kristna och muslimer och icke-troende. Alltså, grupperingarna har blivit så tydliga. Att grupper ställs mot grupper på ett sätt som jag inte har...
Eller inte tänkt på kanske, för att det har ju gjorts historiskt. Det är ju naturligtvis ett gruppmord, kan man säga. Förintelsen är ju det som skedde i Ryssland och Kina under revolutionerna där. Men även när vi går längre tillbaka i historien med progomer och annat så har vi ju, sen för judarna har ju varit en förföljd folkgrupp.
Ja.
Där man inte har blivit mördad på grund av att man har gjort någonting fel eller sagt något dumt eller stulit någonting, utan bara för att man har varit jude så har andra grupper förbehållit sig rätten att mörda dem rakt upp och ner utan rättegång och utan någonting. Och det är väl lite grann det vi har sett, såg i Armenien också, om det armeniska folkmordet naturligtvis. Men ska vi ta och kolla på Jordan Peterson, vad han säger om postmodernism, för det är ju någonstans
han pratar
vi landar in i.
Ja, vi har snackat jättemycket om Jordan Peterson på sista tiden. Och jag tänkte, kan vi, den här videon är 12 minuter lång. Mm-hmm. Och han pratar just om detta.
Mm.
Och vi kollar på den. Ni som lyssnar, vill ni inte höra Jordan Peterson utan bara höra Per, mig och Micke snacka, så spola 12 minuter framåt, för nu kör vi Jordan Peterson en stund. Vi kommer
och
kanske,
om vi finner det för gott, så kommer vi att bryta och gå in med kommentarer mitt i. Ja. Så att ni tar ju en risk om ni spolar.
Ja, det gör det. Det kommer att missa mycket, mycket godbitar.
Men nu kör vi!
Nu kör vi!
To everyone here, it's called Explaining Postmodernism. And it's by a gentleman named Stephen Hicks. And you need to understand postmodernism because that's what you're up against. And you're up against it far more than you know or think. And it's a much more well-developed and pervasive, pernicious, nihilistic, intellectually attractive doctrine than has yet come to public realization. It absolutely dominates the humanities and increasingly the social sciences in the universities. And what's happening, you see, someone once said, who unfortunately I can't remember, it might have been Friedrich Nietzsche, said that everybody is the unconscious exponent of a dead philosopher. And fortunately, the postmodern philosophers, most of them are dead, so that's a good thing. But that doesn't mean that their words aren't continually being spoken by people who are following in their wake, let's say. And it's not like any given person is absolutely possessed, say, by the spirit of postmodernism, because often they're not educated enough to know all the details about what it is that has them in their grip. But if you get 20 of them together, and they're all 5% influenced by the postmodernist ethos, you basically have the spirit of the mob that's a mouthpiece for that particular philosophical doctrine. And if you understand the doctrine, then you understand why things are progressing the way that they're progressing. And so I'm going to tell you a little bit about the doctrine, because it's not optional to understand this. It's absolutely crucial to understand this. You can't underestimate the power of ideas and also the power of words, of course, because ideas are expressed in words. But you see, the postmodernists completely reject the structure of Western civilization. And I mean completely. So I can give you an example in one term. Jacques Derrida, who's head trickster for the postmodernist movement, regarded Western culture, let's call it the patriarchy, as phallogocentric. Okay, so phallo comes from phallus, P-H-A-L-L-O. And so that's the insistence that what you see in Western culture is the consequence of a male-dominated, oppressive, self-serving society. And we might say, well, you know, societies do tend to be self-serving, and people in power do tend to act in their best interests, but a tendency is not an absolute, and that's one of the things that needs to be considered continually. There are no shortage of flaws in the manner in which we've structured our society. And compared to any hypothetical utopia, it's an absolutely dismal wreck. But compared to the rest of the world and the plight of other societies throughout the history of mankind, we're doing pretty damn well, and we should be happy to be living in the society that we're living in. So the first thing that you might want to note about postmodernism is that it doesn't have a shred of gratitude. And there's something pathologically wrong with a person who doesn't have any gratitude, especially when they live in what so far is the best of all possible worlds. And so if you're not grateful, you're driven by resentment. And resentment is about the worst emotion that you can possibly experience apart from arrogance. Resentment, arrogance, and deceit. There's an evil triad for you. And if you're bitter about everything that's happening around you, despite the fact that you're bathed in wealth, then there's something absolutely wrong with you. You know, the black community in the United States is the 18th wealthiest nation on the planet. Now, that doesn't mean there isn't such a thing as relative poverty. And relative poverty matters. It's an important political economic issue, and it's very, very difficult to deal with. But absolute wealth matters too, and Western societies have been absolutely remarkable in their ability to generate and distribute wealth, as you can tell by just looking around and taking a brief bit of consideration for the absolute miracle that even a building like this represents. So you have to educate yourself about postmodernism. Okay, so here's what the postmodernists believe. They don't believe in the individual. That's the logos part. Western culture is phallogocentric. Logo is logos. That's partly the Christian word, but it's also partly the root word of logic. Okay? They don't believe in logic. They believe that logic is part of the process by which the patriarchal institutions of the West continue to dominate and to justify their dominance. They don't believe in dialogue. The root word of dialogue is logos again. They don't believe that people of goodwill can come to consensus through the exchange of ideas. They believe that that notion is part of the philosophical substructure and practices of the dominant culture. So the reason they don't let people who they don't agree with speak on campus is because they don't agree with letting people speak. You see, it's not part of the ethos. Okay, so what else do they believe and not believe? They believe that since you don't have an individual identity, your fundamental identity is group fostered. And that means that you're basically an exemplar of your race, hence white privilege, or you're an exemplar of your gender or your sex or your ethnicity, or you're an exemplar of however you can be classified so that you are placed in the position of victim against the oppressor, because that's the game. And it's a post-Marxist sleight of hand, right? The old Marxist notion was that the world was a battleground between the bourgeoisie and the proletariat, and that failed to have any philosophical or ethical standing, that argument, after the working class actually saw its standard of living massively elevated as a consequence of Western corporate democracy, Western free enterprise democracy, and also as a consequence of the revelations of everything terrible that had happened in every bloody country that ever dared to make equity and the Marxist communist dogma part of their fundamental structure, right? And nothing but murderousness and oppression. And so by the 1970s, it was evident that that game was up. The postmodernist Marxists just barely, basically pulled a sleight of hand and said, okay, if it's not the poor against the rich, it's the oppressed against the oppressor. We'll just redivide the subpopulations in ways that make our bloody philosophy continue in its movement forward, and that's where we're at now. And so for the postmodernists, the world is a Hobbesian battleground of identity groups. They do not communicate with one another because they can't. All there is a struggle for power. And if you're in the predator group, which means you're an oppressor, then you better look out, because you're not exactly welcome. And neither are your ideas. So that's what you're up against. I would say it's time for conservatives to stop apologizing for being conservatives. You know, and... you don't apologize to these people. That's a big mistake. Apology—they read apology as an admission of guilt. You don't apologize and you don't back down. You young people that are out there who are university students, you need to take over the student unions. You need to take them back, because they're absolute snake pits, and they have been since the 1990s. And with regards to the universities, I thought at one point that the best thing to do would be to cut their funding by 25% and let them fight amongst themselves for the remnants, because it would force the universities to decide exactly what's important and what isn't. So I would say the humanities and much of the social sciences has turned into a postmodern neo-Marxist playground for radicals. The scholarship is terrible. 80% of humanities papers aren't cited once. Once. And so what that means is that they write papers for each other and they sell them to libraries, and that's how the publishers make their money. No one reads them, but the publishers can print them because the libraries have to buy them, and they're buying them with your tax money. And so all of you who are sitting here are funding a postmodern radical neo-Marxist agenda that has its roots in the university, and your tax money is going towards that. And if you want proof of that, you just go online and look at the websites, especially of disciplines like women's studies, which is pathological right to the core. But it's not just women's studies, it's all the ethnic studies groups. It's anthropology, it's sociology, it's social work, and most of all, it's education. And OISE, for example, in Ontario, is perhaps, apart from the Ontario Human Rights Commission, the most dangerous institution in Canada. It should be defunded. It's as simple as that. They don't do the research they purport to do. They're not interested in at all in education. They're interested in the indoctrination of people as young as they can get their hands on, so to speak. Now, we need to figure out, our society needs to figure out how to stop shunting public tax money to radical left-wing activists. If we were doing that for radical right-wing activists, there would be an absolute storm. But it's happened incrementally since the 1960s, and it needs to stop. So that's partly what the conservatives, not only conservatives, but also liberals, true liberals in the English sense, are up against. I mean, what's happened as also as a consequence of this postmodern neo-Marxist intellectual invasion is that the center keeps moving. It's moved way to the right now. So if you're a classic liberal, you've become a conservative. And so for all of you who are interested in pursuing the conservative agenda, there's a lot of classic liberals that you could be talking to. And then finally, with regards to talking to young people, you finally have something to sell to them, you know. It's not easy to sell conservatism to young people because they want to change things, and that's not what conservatives want to do. They want to maintain things. Well, now you've got something to sell to young people. You can sell them freedom of speech, and you can sell them responsibility. The left is selling them rights. You can sell them responsibility, and I can tell you, because I've received many letters of the sort that Gad was talking about, young people are absolutely starving for someone to provide them with a sense of responsibility and say, look, here's something worth living for, man. You know, you can find meaning in life with freedom, but freedom is a chaotic sort of meaning, right? And freedom isn't the sort of thing that makes people happy. It's the sort of thing that makes people troubled, because freedom expands your series of choices, and that makes you nervous and uncertain. So, but responsibility is another, and not to say that that's a bad thing, it's a good thing, but it requires that you shoulder the responsibility of the freedom. But responsibility per se is what gives your life meaning, genuine meaning in the face of suffering. And young people are really, they're starving for that. I've been teaching young people for 30 years, and mostly what I've been teaching them about is responsibility. It's like you're heirs to a great tradition. It's not perfect, obviously, but comparatively, there's nothing else like it that's ever been produced, and it represents a tiny minority of the human polities, most of which are run by murderous, antisocial, psychopathic thugs. And that's seriously. And so what kind of alternative is that? We've got this beacon of freedom and wealth in the West that works, although it doesn't work perfectly. And one of the responsibilities of young people is to find out what's at the core of that, the great, great core of that, the paramount importance of the individual and the divinity of speech, man. That's something to sell. It's what our whole culture is predicated on. All right, well, I should stop there. So thank you very much for the invitation.
Vi inte gjort det här.
Ord inga visor.
Ja, det kan man lugnt säga.
Freedom of speech.
Ja, ska vi kommentera?
Ja, jag vet inte vad ska vi kommentera? Vågar vi kommentera? Kan man säga så här i Sverige?
Ja, än så länge jag får säga.
det här är nästan så att man
det finns ju hur mycket som helst att kommentera om det här. Jag menar, vi tar upp hela den västerländska kulturen och där finns ju hur mycket som helst och säga. Man kan se det här liksom olika strömningar. De ideologier som han berör, konservatism, liberalism och marxismen,
just,
är ju relativt moderna, får man ju ändå säga. Jag menar, det är ju någonting som har vuxit fram efter franska revolutionen och i takt med industrialiseringen och så vidare. Innan dess så hade vi ju också väldigt starka motsättningar och olika typer av, så att säga, inriktningar. Men då var det alltid en religiös dräkt.
Ja, precis.
Alltså att om vi bara tar ett aktuellt exempel då, så firade ju, var det ju 500 års jubileum av Martin Luthers teser. Han bankade ju upp sina 93 teser.
Ja.
Eller 95, vad det nu var, på kyrkporten i Wittenberg. Just 1517.
Ja.
I oktober någon gång. Och hans ambition var ju inte att spränga den katolska kyrkan. Han ville ju reformera den kyrkan som han menade hade ballat ut totalt med korruption och avlatsbrev. det var en kommersialisering, alltså man behövde pengar för att bygga Peterskyrkan, och då kom någon på den här idén med att sälja avlatsbrev. Och känner ni till alltså, den teologiska förklaringen till varför man kunde sälja? Det var inte bara att sälja, köp det här så får du syndernas förlåtelse. Det ser ju lite underligt ut, för då får man de rika ha möjlighet, men inte de fattiga. Man måste ju ge en teologisk ursäkt eller förklaring till det här. Och det var ju att helt enkelt att det fanns ett, eftersom det fanns människor som hade blivit kanoniserade, alltså helgonförklarade, så. Och det hade de ju gjort för sina goda gärningar skull. Så att det fanns alltså ett överskott av goda gärningar. Så då kunde man i form av ett avlatsbrev köpa en del av överskottet av goda gärningar och därigenom balansera sina egna synder. Eller även för avlidna släktingar som man då misstänkte satt fast i skärselden. Då drogs de upp därifrån till ett trevligare ställe. Och det, genom århundraden har det varit massor med såna här olika uppror och jag menar, motsättningar. Jag menar, 30-åriga kriget är ju, även om det mest i huvudsak var liksom geopolitiska och maktambitioner som låg bakom, så gavs det ändå en religiös dräkt. Men det här är ju någonting relativt nytt ändå.
Precis. Och då är jag ju jättenyfiken. Vi jobbar ju i Armenien nu. Och vi pratade lite om den armeniska historien. Och vi kom in på ett folkmordet som har varit väldigt väl dokumenterat. Men inte tillåtet att prata om i vissa delar av världen. Kan du ge oss en kort bakgrund till Armeniens historia och varför det ledde fram till ett folkmord så småningom?
Armenien är ett urgammalt land som sagt, och första kristna nationen, och det finns sådana här stensättningar som är 7500 år gamla, så det är verkligen en jättegammal kultur, och man har ju också tidigare haft flera framstående riken, alltså större, betydligt större. Man har periodvis har riket sträckt sig från nuvarande Azerbaijan, alltså Svarta havet, Kaspiska havet, till Svarta havet och till Medelhavet med olika. Kilikia var ett medeltida kungadöme exempelvis. Och själva kärnområdet, det armeniska kärnområdet, ligger vid Vansjön i östra, nuvarande östra Turkiet. När turkarna sen då invaderade så var det mängder med olika krig, och till slut så krympte ju Armenien. Och det fanns ju en stor liksom armenisk befolkning i Turkiet, och inte bara armenisk, utan det var ju många andra olika minoriteter som också fick sig en släng av sleven, som syrianer och pontiska greker. Kurder var ju också en del, men de fick ju inte, de blev ju inte mördade, massakrerade. Och under den här, Turkiet växte ju fram som en stor makt och hotade ju Wien vid två olika tillfällen, och blev tillbakaslagna både då 1583 och 1659 eller någonting sånt, jag minns inte riktigt. Och sen krympte man ju undan för undan. Och kallades i slutet av 1800-talet för Europas sjuke man. Det är den första gången det myntades, det begreppet. Sen har det använts.
Armenien alltså?
Nej, Turkiet. Turkiet, det som en gång hade varit ett väldigt välfungerande, oerhört stark förvaltning, stark armé, stark flotta, allting. Det krympte undan för undan, liksom trycket både från Europa och från den framväxande arabiska nationalismen då. Man hade ju stora delar av nuvarande arabländer, Egypten och så vidare. Alltså, Libyen. Så det fanns väl en stark oro i landet sådär. Och den där tog sig där då uttryck. Faktiskt redan på 1880-1890-talet så var det första massmordet på Armenien. Då mördades liksom ett par olika omgångar, 10 000 människor per gång. Och det var som en liksom en aptitretare eller ska man inte säga, inte aptitretare, men, alltså, man har sett tidigare, man har sett vid andra tillfällen i historien, bland annat i Rwanda, den här typen av massmord som sen åtföljs lite senare av ett, de facto ett folkmord.
Just det.
Och det var samma sak som hände här. Och från 1915, mellan 1915 och 17 då, så man inledde egentligen folkmordet genom att dels mörda många intellektuella, alltså de som bar upp bärarna av idéer och identiteten, och de som tolkade samtiden i den armeniska kulturen. Men också så tillfångatog man många och avväpnade många armeniska värnpliktiga i alltså, så att göra dem de mest stridsberedda. Sätta dem ur spel helt enkelt. Och sen, för då blir det ju naturligtvis lättare att ägna sig åt att mörda oskyldiga och försvarslösa män, kvinnor, barn, gamlingar.
Alltså det är rysligt när du beskriver det här. Så att jag tänker mig själv, när du berättar om värnpliktiga, så tänker jag mig själv när jag gjorde min egen värnplikt. Och så tänker jag sig att man liksom någon dag i veckan är plötsligt vaknar upp på morgonen och upptäcker att tre kompisar på luckan inte finns. Vad hände med Andersson, Pettersson och Johansson då? Du behöver inte bekymra dig.
Nej, precis. Precis.
Men jag tror också det här alltså dels det, sen så jag läste också om hur nazisterna gjorde för att sätta sitt, att det är också en vad ska jag säga, en uppfostring av de egna styrkorna. Alltså man börjar inte med att slå upp ett koncentrationsläger och säga att nu grabbar kör vi på det här viset, utan det börjar man internera dem här på något sätt, make sense, det är krig, vi sätter alla män här, okej, de som bråkar, de får vi nog ha en liten specialbehandling. Det här måste vi straffa någon. Pö om pö så förflyttar man gränserna också för vad de egna trupperna förmår att göra. Och det var ingen som tyckte det här var roligt, de tyska soldaterna. Alltså de spydde. Det var ju trauman.
Pö om pö, visst.
Så flyttar man gränserna för vad ens folk är beredda att göra också.
Jag förstår. Dock måste man, som jag ser det, ändå säga att idén med nazismen och även med kommunismen, alltså, är ju på något sätt alltså, densamma, som jag ser det. Alltså, nazismen är ju en förlängning av marxismen. Det var inte för skojs skull som Hitler privat sa att marxismen var överlägsen som ideologi. Och Marx själv och Engels och även Lenin, eller framförallt Marx och Engels, såg ju att den här materialistiska historiebeskrivningen, som då man går igenom, alla samhällen går igenom olika faser, från urkommunismen till feodalismen, kapitalismen, socialismen och sen så då kommunismen. De folk som låg två steg efter när det första kom till socialismen, som han då förväntade sig, Tyskland, Frankrike, England, alltså de mest utvecklade länderna, de hade förlorat sin rätt att existera. Och han pekade ut vilka det var också i Europa. Det var serber, det var basker, det var bretagnare, det var folk i södra Skottland, alltså i låglönderna. De skulle gå under i en klassmässig och rasmässig förintelse. Han använde också ordet rasische Abfälle, alltså rasmässigt avfall, för de här människorna. Och slaver hade han väldigt låg uppfattning om. De var mindervärdiga. Polen hade inte rätt att existera. Så det blev bara naturligt för en sån som Adolf Hitler att se att den här killen säger ju ganska bra grejer. Och omvandlade sen i praktiken. Det var en lång parentes, men Lenin och Hitler öppnade de första koncentrationslägren efter 3 månader vid makten. I Dachau utanför München ligger de första. Och det var ju naturligtvis inga förintelseläger som det senare blev. Och jag tror att det är det du menar. För att det här är liksom det första, då tar man kommunister, homosexuella, socialdemokrater, sådana som opponerar sig helt.
Jag pratar mer om den psykologiska processen hos, alltså man, hos de som ska så att säga sköter det praktiska. Det var min infallsvinkel. Ja, fortsätt.
Nej, sen som du säger, sen förflyttar man ju då den moraliska gränsen. Och det pågick ju liksom indoktrinering, en oerhörd indoktrinering även där i skolor och så, där lärare fick stå och liksom, filosofilärare då försökte liksom att tala om att utvecklingsstörda inte hade någon rätt att existera. Och sen började man liksom gasa ihjäl dem också. Alltså man försökte liksom få folk att acceptera det här helt vanvettiga modiska beteendet.
Vad hände då i Armenien? Vilken folkgrupp var det som man började?
Det var både framförallt var det armenier, men även då greker som ju hade bott i stora delar av Turkiet under ett par tusen år åtminstone. Och även då assyrier eller syrianer. Man brukar säga att det är någonstans mellan 1 och 1,5 miljon människor totalt sett som gick åt där. Och det var ju alla möjliga sätt, men en bland annat så var det ju en lång så att säga, dödsmarsch ute i öknen där man förde folk, mycket äldre kvinnor, barn. Så de helt enkelt svältes och törstade ihjäl. När man hade gjort det här så var det en del höga turkar i höga positioner, regeringsföreträdare, som förstod att de hade begått något förfärligt och var beredda till att sätta igång någon form av försoningsprocess och sådär. Men det stoppades då när Atatürk tog över. Och han fortsatte faktiskt mörda armenier. Och de var alltså på väg att bli fysiskt förintade helt och hållet. Och vad man gjorde då, det var att man ansökte om att alltså, få bli en delrepublik i Sovjetunionen.
Armenien.
Armenien var alltså den enda delrepublik i Sovjetunionen som frivilligt anslöt sig. Och det gjorde man bara för att man var på väg att bli totalt förintade. Alla de andra delrepublikerna, där tog kommunisterna även med våld. Men där, ja. Det var det enda skyddet de hade.
Och det här är så sent som 1900, under första världskriget.
1915 till 17 brukar man säga.
Ja, 15-17. Ja.
Och det här alltså, du var inne på det här att det fortfarande spelar roll. Och alltså, i Armenien är det här oerhört påtagligt. Dels finns det ett minnesmärke med en evig låga. Dit det kommer när man har statsbesök så tar man gärna gäster dit. Och då finns det mängder med presidenter och kungar och allt möjligt som har planterat något träd där för att visa att man liksom erkänner det här som de facto har varandes ett folkmord. Man högtidlighåller också minnet av det här den... Och jag minns 23 eller 24 april vill jag minnas att det är varje år. Och man ser, alltså överallt så finns det märken, plastmärken och andra märken med en forget me gay. Och vad det heter på armeniska vet jag inte, men alltså, det betyder samma sak. Alltså forget me gay. Och så står det, jag kommer ihåg. Jag kommer ihåg, jag kräver. Och alla man pratar med liksom är ju naturligtvis väldigt medvetna om det här. Säga också att Armenien och Turkiet har ju inga diplomatiska relationer.
Whatsoever.
Nej. Och gränsen är alltså stängd. Och från Yerevan, överallt i stort sett, så ser man också Ararat som är det heliga berget. Som ligger då några kilometer in på turkisk sida. Sen går det ju naturligtvis att komma in om man åker runt. Alltså, men då får man ju ta en omväg via Georgien till exempel för, ja, för att komma in. Andra sätt. Däremot så finns det ju, så att säga, det finns ju en handel mellan länderna. Handeln hittar alltid på något sätt någon väg sådär. Och det går 4 flyg i veckan mellan Yerevan och Istanbul till exempel. Det är möjligt att det går någon till Ankara också, det vet jag inte. Men till Istanbul 4 gånger i veckan. Så det är inte helt, så att säga, helt i bottenfryst, frysta relationer, men de hålls ju på en relativt låg nivå ändå.
Mm. Och är det för statsskick nu i Armenien?
Republik, ja. Mm. Republik med en president som kommer att väljas på nytt. Väljs inte direkt av folket utan väljs av parlamentet. Man genomförde en konstitutionsförändring här för några år sedan. Så att det kommer att ske om i mars. 10 mars eller något sånt där kommer det ske igen då. Och troligtvis kommer den sittande att bli kvar.
Och hur kommer det sig att, för du jobbar ju på Arbetsförmedlingen. Mm. Det här är ju inte vad den gemena Arbetsförmedlingen gör på dagarna, det som du gör. Vad gör vi i Armenien?
Alltså internationella staben har ju haft den här typen av projekt i nästan 30 år. SIDA eller EU-finansierade en gång. För länge sedan har vi haft något som var finansierat av Världsbanken också. Men det är bara en enda gång. Och vi har varit verksamma då i många av de gamla Sovjetrepublikerna. Först inledningsvis i de baltiska länderna. Men även i Ryssland, Moldavien, Vitryssland, Georgien, Azerbaijan och Armenien. Men även i många andra forna östländer, Balkan, Nordafrika, ett par tre länder i Asien också.
Men i det stora taget, för jag förstod, när jag tillfället fick jag tillfälle att prata med han som var Jacques de Fer, heter, tror jag, i Moldavien.
Chargé d'affaires,
precis.
Ministerråd kan man också säga, har jag lärt mig. Om det är lättare.
Att liksom, anledningen till att Sverige var i Moldavien var att, eller att EU hade så många biståndsprojekt i Moldavien, det är att det var en, ska man säga, en politisk kamp egentligen om Moldavien där EU försökte, så att säga, flytta fram positionen lite grann och bygga relationer för att Moldavien skulle närma sig EU snarare än gå åt det ryska hållet. Så det fanns ett ganska sånt intresse i att vara där. Hur ser det ut med det? Vad är, så att säga, finns det något stort politiskt spel som gör att vi, som du ser det, som gör att vi är i Armenien och verkar?
Utan tvekan ja, skulle jag vilja säga, vad gäller EUs närvaro där. Arbetsförmedlingen har haft 3 tidigare projekt i Armenien som har varit SIDA-finansierade, men 2007 så mer än halverade SIDA antalet programländer, så man strök ungefär 40 av 70 länder som man då tyckte hade nått en viss nivå liksom, sådär. Och det var också ett led i att samordna biståndet bättre med andra, så att inte alla är överallt, så är det bättre att vissa är på vissa, man får större effekt då. Så 2007 så strök man det som programland. För EUs del så skulle jag säga, ja visst, man ser att det är någon dragkamp. Dock, det syns bland annat när du nämner Moldavien. Moldavien, Georgien och Ukraina skrev ju i juni 2014 under något som heter DCFTA, alltså Deep and Comprehensive Free Trade Agreement. Alltså en fördjupad samarbetsavtal och frihandelsavtal. Mm. Och tanken där var ju att Georgien, eller vad säger, Armenien skulle göra det samma veva. Men man hoppade av strax innan. Och Armeniens position är ju betydligt mer utsatt rent geopolitiskt. Alltså man ligger då inklämd mellan, man har ingen kust. Och man är då inklämd mellan Turkiet och Azerbaijan som båda är mer eller mindre fientligt inställda. Mm. Sen har man en gräns i söder till Iran som man traditionellt sett har goda förbindelser med. Och Georgien som man har goda förbindelser med. Men man är oerhört beroende av Ryssland för sin energiimport. Det finns 3 telekomleverantörer i landet och alla är ryska. Så att Ryssland skulle i princip kunna bara släcka ner Armenien om man ville. Ryssland har sin största militärbas utanför Ryssland i Gymri som ligger i nordvästra Armenien, 7000 man. Inte direkt som ett hot mot Armenien i sig, men mer tror jag som en markering mot NATO-landet Turkiet. Men ändå, så det är påtagligt. Och vad som hände förra året och i november så skrev Armenien och EU under något som heter CEPA. Comprehensive and Enhanced Partnership Agreement. Mm. Någonting sånt.
Mm.
Som man kan säga är en urvattnad version av det här fördjupade samarbetsavtalet som då de andra tre länderna som jag nämnde skrev under.
Mm.
Men man gjorde det ändå. Och med det kommer också en del bistånd. Så att nu kommer det, om jag minns rätt, 170 miljoner kronor motsvarande kommer 170 miljoner euro naturligtvis kommer EU att ställa upp med i bistånd av olika former under en längre period, 4-5 år.
Mm.
Det förverkligas ju på olika sätt. En del kanske blir budgetstöd, men det är också i den här CEPA-överenskommelsen så är det väldigt tydligt vilka samarbetsområden man har. Bland annat så finns våra då sysselsättningsfrågor med social dialog, decent work som det heter. Så vi har väl gått om det här projektet som jag jobbar i bara ett år och slutar nu i sommar. Men vi har ju goda förhoppningar om att det blir en förlängning där.
Ja.
Tack vare de här pengarna. Så att visst, man ser att det finns en dragkamp om de här länderna. Men för EU som inte kan ge några så att säga militära eller geopolitiska säkerhetsgarantier för Armenien, så blir det väldigt svårt för dem att komma loss från det här ryska greppet så att säga.
Ja. Vad är då en Armen idag då? Jag tänker, hur många blev kvar efter att turkarna hade genomfört sitt folkmord, och även ryssarna var ju inte så alltid så snälla mot sina satellitstater. De flyttade ju också runt folk som blev indirekta folkmord i slutändan.
När Armenien blev självständigt igen efter Sovjetunionens kollaps, så då bodde det 3,5 miljoner människor i landet, och det har sedan krympt till strax precis under 3 miljoner nu. Och mycket beror det på, ja, det har varit dåliga tider så folk har flyttat utomlands som andra då. Det är en del av svaret, den andra, hur många armenier det finns. De räknar väl med att det finns kanske 10 miljoner runt om, alltså tre gånger så många som bor i landet åtminstone. Och den största mottagarlandet är ju Ryssland. Mm. Och dels från tidigare, dels under Sovjettiden, och även nu då, så är det största mottagarlandet för armeniska arbetskraft.
Hur kände Kardashians i Armenien? Kändes familjen Kardashian?
Ja, de är jättekända. De är jättekända. Alla vet vilka det är, och det är ett stort pådrag när de kommer på besök och så vidare.
De var
där i somras.
Är de kungligheter eller?
Vad jag förstått så är de lite så. De var där någon gång i somras innan jag kom dit, och det hade varit ett riktig uppståndelse.
Ja, det förstår jag.
Ja, precis. Sen andra kändisar som är utomlands, som Charles Aznavour till exempel, den franska sångaren. Han är också av armenisk börd, och han har ju fått som en slags eller mindre ett hus centralt i Yerevan där han är när han hälsar på.
Hur armeniska är Kardashians? Är de första generationens invandrare, mamma och pappa Kardashian? Pappa finns ju inte längre, men mamma? Har du inte koll på Kardashians kanske?
Jag är inte så bra på kändisar. Och framförallt inte kändisar som är bara kända för att vara kända, så att säga.
Nej, ingen vet varför de är kända. Deras pappa försvarade O.J. Simpson så mycket, och jag har fattat i alla fall. Och sen dog han. Och sen så gifte sig mamma om sig med Bruce Jenner.
Okay.
Som var 10-kampare, tog guld.
Ja, just
som tog guld i Montreal eller München.
Eller jag tror det både
och. Jag tror jag vet inte, han var stor, 10-kampare. Fantastiskt stor. Och som sedermera bodde ihop och levde ihop med, men sedan började byta kön och heter numera Caitlyn Jenner. Det här är kändisarnas på tal om grupperingar och förvirringar i genusidentiteter, så nej, men han har inför Caitlyn Jenner, som hon heter nu för tiden, är ju då genomgått den här könstransplantationen inför världens ögon och helt.
Ja. Okay.
Man trodde ju att det var en lögn när man läste det, men jag har kändistidningar hemma.
Ja,
jag skyller på barnen att jag kan.
Ja, verkligheten överträffar dikten.
Så, ja, men det är verkligen så. Men de har ju sina rötter i Armenien.
Ja, just det. Det hör man på namnet. Nästan alla efternamn slutar med Ian.
Okay.
Mm-hmm. Manoukian, Ishkanian, Tolosian och så vidare. Man kan säga så här, alltså, din fråga är intressant så till vidare, när kom de till andra länder? Och då kan man ju säga att just efter det här folkmordet då, så var det ju naturligtvis en många som kom undan också genom att fly helt enkelt. Och en stor grupp finns då just i Frankrike där Aznavour bor. Jag tror man räknar drygt en halv miljon människor som ser sig som armenier mer eller mindre. USA och framförallt och Kalifornien och jag tror just i Los Angeles-området så finns det också en stor, jag vet inte riktigt hur många de är, men jag vågar inte säga det, men det är en stor grupp i alla fall. Sen en annan stor grupp kom också till Argentina och där pratar vi om ungefär en kvarts miljon människor. Som kom då alltså någonstans efter där, 1915 och så, 1920 kanske. Och har blivit kvar där. Och sen som sagt då en stor grupp i Ryssland också. Mm. Och en grej som jag tyckt har varit väldigt intressant är att säga att det finns en oerhört stark känsla för landet, även hos de här människorna som kanske är andra eller till och med tredje generationens armenier på andra sidan jordklotet. Mm. Och bara för att ge några konkreta exempel.
Ja.
När vi startade projektet så det är jag och en annan svensk kille som jobbar för GIZ, tyska Sida, som jobbar i det här projektet. Och så skulle vi anställa två stycken lokala, en kommunikationsexpert och en projektsamordnare. Och vi intervjuade väl 16-17 personer till de här två olika befattningarna, någonting sånt. Och det visade sig att två unga tjejer var födda i USA. Och den ena hade visserligen kommit till Armenien när hon var 14. Och det var hennes föräldrar som ville återvända. Men hon ville ändå bo kvar, så att säga. Den andra tjejen, hon var något äldre, hon var 28-29 år och hon var född och uppvuxen i USA och hade på eget initiativ. Hon hade så att kändes aldrig som USA var hennes hem. Hon åkte till Armenien och sa, här känner jag mig hemma. Så hon ville vara kvar där. En annan är då min svenska kollega som har bott där nere i många år, 6 år. Han har då en kompis som jag träffat några gånger som kommer från just Argentina.
Uh-huh.
Och i tredje generationens...
Men som flyttat hem till... Eller hem är det inte. Alltså, de flyttade utvandrare egentligen till sitt gamla hemland.
Ja, precis.
Ursprungslandet. Och han med flera generationer tillbaka igen.
Ja, precis. Ja. Och han får verkligen börja om. För alltså, han är expert på havsrätt. Alltså, han är jurist och expert på havsrätt. Så han har varit med i argentinska regeringen när de har hållit på och dribblat med Falklandsöarna och sådana där saker. Okay. Och så flyttar han till ett land som saknar kust. Så att han har verkligen fått börja om från början. men ändå, inte desto mindre, så är han liksom, nej, men det är mitt land. Han är väldigt patriotisk för Argentina när man pratar fotboll med honom. Och kaxig att nu ska Argentina vinna VM och så vidare. Men just som nation och hemland, då är det Armenien som gäller. Och när man har ju återkommande problem med gränsincidenter och gränsstridigheter med Azerbaijan. Varje gång det händer så rusar folk till blodcentralen. Så att blodcentralen brukar gå ut och säga, vi kan inte ta emot mer blod nu. Folk kommer hem från Ryssland till exempel för att åka direkt till fronten och sådana saker. Så att det finns en väldigt stark identitet och känsla för landet.
Ja, vad kommenterar man på det? Det är mycket...
Det ligger väl lite i också vad vår vän var inne på i filmen här. Ja. Alltså att tillhörighet och ansvarskänsla.
För den känslan, alltså den här, vad ska man säga, nästan folkgruppskänslan.
Mm.
Vi har reflekterat över tidigare. Jag kommer ihåg, vi satt nere i Moldavien när de ockuperade torget, vad heter det, torget i Ukraina.
Majdan. Euromajdan är numera.
Och reflekterade över hur nere i Europa så har jag alltid haft känslan att där är, eller nere i Europa.
På kontinenten.
Men det finns en känsla för folkslaget eller folkgruppen, språket som är väldigt stark. Som vi inte riktigt, jag känns inte riktigt vid den. Jag vet inte.
Alltså jag...
På samma sätt. Men jag har ju upplevt att den har börjat bli starkare även i det här landet. Alltså precis det jag var inne på, att grupper på något sätt ställs mot varandra på ett tydligare sätt än tidigare.
Alltså jag tror att, eller tänkte du säga något?
Jag var lite nyfiken på, kom jag på nu, varför vill inte turkarna ha kvar några armenier i livet?
Alltså jag tror att förklaringen ligger till den här, alltså man såg sig själv som en nation på tillbakagång. Från att ha varit de facto en supermakt.
Just det.
Som erövrade Konstantinopel 1453 och spred ut sig över stora delar av Europa. Men också som sagt då i den arabiska världen. Och var en väldigt välfungerande makt. God för, alltså inte bara armé, utan den civila förvaltningen var liksom topp. Men man orkade av någon anledning inte hålla det där, utan man krympte undan för undan och liksom efter de här slagen när man blivit utkörda från Moldavien och Bulgarien av ryssarna, Rumänien, så var det liksom panik i Konstantinopel. Så att jag tror att man började väl se sig om för lätt hänt när du ser att allting går åt pipsvängen externt. Jo, det är de. Det är armenierna, det är grekerna, det är syrianerna. Mm. De är inte ens muslimer.
Nej.
De är kristna.
Nej.
Apropå det där du sa om inledningsvis om att judarna har blivit utsatta i Europa genom århundraden med pogromer och så vidare. Och sen är ju bara frågan, liksom, det kan vara från små incidenter till fullskaliga folkmord då, som sagt.
Mm. Vilket gör då, tycker jag, det är väldigt spännande om vi knyter ihop det med det vi tittade från Jordan här då, att egentligen spelar ju inte din religiösa tillhörighet något större roll, utan det är att du kan identifiera som en grupp och den gruppen kan göras skyldig till något som de vid makten då tycker att nu behöver vi en syndabock. Sen spelar det ingen roll om du är muslim, jude eller kristen eller hinduist heller för den delen, utan det är bara att peka ut en grupp människor lite löst.
Jag har nästan lite svårt att knyta ihop det med Jordans inledning här, för att han är ju oerhört mycket emot den här det här grupperiet, att du är bara en representant av din egen grupp. Alltså just börjar man bryta ner grupperna så ser man att det är liksom svarta är en grupp, men du kommer inom den gruppen så kommer du ha en grupp som heter kvinnor, då kommer en grupp som kanske är
utvecklingsstörda eller
homosexuella och fortsätter man att titta på det finns oändliga nedbrytningsmöjligheter när det gäller grupper tillhörighet. Och till slut så hamnar du i att den enda valida gruppen är individen.
Mm.
Och det är ju ett, som jag ser, ett väldigt tilltalande sätt att se det på. Den här grupp...
Jag vet inte, bryter man ner det så tillhör vi alla någon form av minoritet, givetvis.
Ja.
Men alltså, jag håller med dig och jag håller med honom också. Alltså, som jag ser det, alltså, kärnan är en av kärnorna i den västerländska civilisationen.
Ja.
Det är just individens rättighet.
Mm.
Och den har inte du någon annanstans. Alltså, när jag var yngre så trodde jag alltid att till ganska nyligen egentligen att alla länder skulle på något sätt gå mot en demokratisering takt med att utvecklingen fortskred i hela världen och så vidare. Nu är jag inte alls lika säker på att det blir så.
Nej, jag känner i stora stycken att det går åt fel håll. Jag tänkte, när vi började prata om liksom, att det är förbjudet att nämna det här folkmordet om du är i Turkiet, du hamnar i fängelse för den, att säga det. Säger man ordet polska dödsläger i Polen,
Så hamnar man också i fängelse.
Mm. Jag läser på Twitter att det finns förslag i Sverige om att man ska alltid när man beviljar statliga medel till författare så ska de passera igenom en viss, vad ska jag säga, ett visst... Det ska finnas ett könstänk, det ska finnas ett mångfaldstänk för att du ska beviljas medel. Du ska genomgå en genuscertifiering innan du får, jag tror att det röstades ner någonstans, någon slags genuscertifiering för att få medel att göra film. Någonstans så är det liksom en och jag ser, och då försöker man säga att okej, det är för att det är gott. De här sakerna är goda och det ska vi premiera i konsten. Ja, men vem säger att det är det goda? Alltså det är freedom of speech. Det goda är att man får ge uttryck för det man vill. För det som staten säger att du vill. För då kommer det någonstans att utvecklas mot en totalitär stat. Och det är just... Det är det som är, och det är därför som yttrandefriheten, och det är det som jag gillar med det som Jordan Peterson sa, att alla de andra sakerna är egentligen underordnade yttrandefriheten.
Mm.
För samma stund som du börjar inskränka den så går du emot ett totalitärt samhälle.
Mm.
Det är ett steg i den riktningen.
Mm.
Och sen så känner vi de totalitära samhällena som de har sett ut. Vi känner Sovjetunionen som en din kommunistisk doktrin, du känner nazismen som en nazistisk nationalsocialistisk, men du vet ju inte var nästa totalitära hur nästa generations totalitära stater kommer att se ut. Det kanske kryper på som en godhets det här är det goda, de här är de fina värdena, de konsten får uttryckas, de här sakerna får du uttrycka i språkligt. Och jag som precis har läst George Orwell känner bara liksom, fan, är det den här vägen vi ska vandra?
Neoism.
Ja, nej, men alltså, jag håller med. Det är liksom, man ser det i en förvrängning i språket också. På samma sätt som du läser i 1984 av Orwell. Det är en slags orwellianism i språkbruket många gånger som jag håller med om. Jag tänkte dock på, om jag får återkomma bara till det här med individens rätt.
Ja.
Alltså, om man skalar ner det till det. I många länder och många kulturer så har du alltid någonting som är överordnat individen. Du har familjen, du har släkten, du har klanen, ätten. Församlingen, religionen. Mm. Och det är helt enkelt omöjligt att ha ett modernt partiväsende om allting annat är viktigare. Mm. Alltså hur bildar du ett liberalt parti när familjens heder är viktigare än att stå på torget och säga att nu ska vi prata om nu ska vi ha yttrandefrihet och vi ska ha religionsfrihet, vi ska ha demonstrationsfrihet, vi ska ha lika villkor för alla medborgare. Nej, det går inte, för du kommer inte ur det där. Alltid någonting över som lägger band på det där. Och jag menar, ta länder i Nordafrika och i stora delar av Afrika där man ägnar sig åt kvinnlig omskärelse.
Ja, det...
Alltså det är ett sånt otroligt övergrepp på den enskilda individen.
Mm, ja.
Och jag menar, kan du vara med i ett parti av västerländsk modell, konservativa, liberala, socialdemokratiska eller vad det nu är, om du liksom tycker att det mest självklara i hela världen är att småflickor ska bli omskurna. Alltså det krockar totalt med allt som det västerländska samhället står för. Det var det ena jag tänkte bara återkomma. Det andra är just, jag tycker att Jordan har en klockren poäng när han pratar om postmarxismen. Alltså om vi backar bandet lite till 80-talet. Jag har ju varit med så pass länge så jag minns hur det var att växa upp med Sovjetunionen som en grå granne. Det fanns ju... Det fanns ju, som ni vet då, starka strömningar under 60- och 70-talet och väldigt radikala samhällsströmningar i västvärlden. Och där stack väl kanske Sverige ut som ett av de värsta, enligt min mening, då, värsta exemplen. Och man såg liksom hur, man såg att Sovjetunionen, man var övertygad om att det skulle gå som Marx och Engels och Lenin hade sagt, att alla länder ska så småningom gå den här vägen och bli socialister och kommunister. Och man såg de här länderna som någonting bra.
Och det har ju misslyckats gång efterhand.
Ja, men så småningom då, och jag tror han är inne på det också här på 80-talet just, att då börjar man ju se att nej, men koncentrationsläger, ekonomin, en Berlinmur där man skjuter ihjäl folk som vill bara titta ut hur det ser ut på andra sidan muren.
Ja.
Det funkar inte. Utan när den här officiella marxologin kollapsade också innan Sovjetunionen kollapsade, så börjar man ju just, och han är precis inne på det, ägna sig åt annat.
Mm.
Miljöfrågor. Vi ska rena Östersjön. Leningrads hamn var helt förgiftad. Riga och Warszawa, östblocksländer, hade ingen reningsverk. Skiten gick rätt ut i Östersjön. Men man var ändå på, svenska kommunister var ändå på, Rönnskärsverken ska renas för 50:e gången. Mm. Trots att vattnet är renare när det går ut än när det kommer in i fabriken. Alltså, homosexuellas rättigheter som man skickade till koncentrationsläger i Sovjet. handikappade. Som man också såg som liksom inte passa in i den här perfekta homo sovjeticus-bilden. Och så naturligtvis tredje världen och invandrare som man liksom då ömmade enormt för. Så att, och sen så kvinnors rätt, jag menar grupp 8 och andra som fanns på den
tiden. Och det här han är mera, det här de
och
här
grupp... Det är det som har levt vidare. Den postmarxismen har levt liksom vidare in. Det är det han menar, och jag måste hålla med honom här, att vi har fått en förvridning av liksom hela samhällsdebatten.
Just det, det är bra.
Jag menar, vad som hände med nazismen, det fanns ju liksom den här starka strömningarna på 30-talet och 20-talet. Mussolini tog makten 1922 och Hitler 1933. Sverige var förskonat. Det är poppis bland många på vänsterkanten att säga att svensk borgerlighet var nazianstruken på 30-talet. Det är nonsens. Svenska nazister fick 0,7% som mest i ett riksdagsval. Men så den strömningen fanns ju där. Men det tog ju i princip slut med att man sköt ihjäl den sista soldaten. När Sovjetunionen kollapsade så har det här levt kvar. Dels lever det kvar i vissa länder som Kuba, Nordkorea, Vietnam, Kina. Men själva deras problemformulering från före Sovjetunionens kollaps, den lever vi med fortfarande.
Det tycker jag var ett bra, värdigt avslut på den här podden. Jag tycker
Men där knöt du ihop den. Det är det som man kallar neomarxism.
Eller
postmodernism. Han pratar om postmodernism och neomarxism.
Ja, men han pratar också om postmarxismen. Jag vet inte vilken kategori
det tillhör. Och det vet inte jag heller. Han använder mycket av de här begreppen som jag försöker sortera ut hela tiden. För jag känner starkt att han är någonting på spåren. Liksom.
Ja. Vi får fortsätta forska det här.
Ja, jag tror vår poddverktyg är klar bara en och en halv timme. Hur länge har vi hållit på?
Vi har på i en lite drygt timme. Va?
Ja.
Ska du verkar som att du behöver känna att vi ska runda om, Micke.
Ja, ja. Jag behöver rummet till andra ändamål.
Ja, okej. Okay. Per, tusen tack för att du kom hit.
Ja, tack för att, tack för att jag fick vara med.
Och det har varit mycket, mycket spännande. Så att, det blir flera tillfällen, hoppas jag. Och precis. Så tackar vi lyssnarna här.
Ja, ja. Absolut. Bra. Stort tack.
Hej.
Tack. Hej.